Det vi ska prata om här ikväll, det är två mord som inträffade i Gävle och i Skutskär. Det är ett tag sedan. Mm. Var det 2005?
Fem
var det nog, ja. Och det finns inslag i det där som gjorde att massmedia riktigt gick loss. Mm. Jag vet inte i vilken utsträckning du tänker berätta om det. Men du kommer från en byrå här i stan.
Ja.
Den har ett namn.
Vik och Nordström.
Ja, Ola Nordström har ju varit här också, ja, på Crime Night. Så han var ju försvarare för Helge Fossmo. Mm. Och var här och berättade Helges version, så att säga, utav den historien. Ja, jag tror vi gör så att vi släpper loss dig och så får vi komma tillbaka med lite frågor och sådär efteråt.
Tack så mycket.
Varsågod.
Jag tänkte göra så att jag berättar lite om vad som hände. Ni ska äta sen, så att ni behöver inte vara oroliga. Jag ska hålla på en ganska klinisk nivå det här. Jag berättar lite grann om vad som hände, och eftersom det är ganska rörigt så har jag gjort lite stolpar, för annars så kommer det bara snurra till sig. Han heter Lennart Persson, kommer från Furuvik, och jag ska inte prata så mycket om det här med definition på kannibalism. Jag slog upp på Wikipedia idag det här ordet, och det var rätt kul. Man kan ju ha synpunkter på Wikipedia, men där stod det att det här med kannibalism är nog mest en skröna. Man är inte säker på att någon överhuvudtaget har ätit människor för mat, utan det handlar nog mer om olika ritualer som framförallt har använts i förnedrande syfte i olika beskrivningar av folkgrupper man inte tycker om. Och jag tror att Wikipedia ligger nog betydligt närmare sanningen än de flesta i det här. Det är svårt att prata om sånt här därför att vi har ju ganska omfattande sekretess. Jag tror att det går längre än även en präst. Så att jag pratar inte om eventuella förtroenden som jag har fått. Jag kommer inte prata om RPU, det vill säga den rättspsykiatriska undersökningen, och några närmare detaljer i den. När jag fick frågan här, så jag har varit otroligt kort i kontakter med press och annat, och det är egentligen av ett enda skäl. Vi vill inte ha fler. Vi vill inte ha några copycats. Vi vill inte inspirera någon. Och det är otroligt svårt att prata i kortare sammanhang därför att det är rörigt och rätt komplicerat. Men det kändes som att det var rätt att prata här, så det är första gången jag pratar offentligt om det här. Därför att jag tror att man kan lära sig en hel del av detta som vi lärde oss. Vi lärde oss i alla fall en hel del. Vi var två. Jag och en polis. Förutsättningen är ju något annorlunda vad som står på nätet. Det här var ju i Gävle och tingsrätt som det här tog sig an. För min del började det här i Uppsala. Man hade ju fört hit Lennart. Han var på Ulleråker. Medtagen efter ett suicidförsök. Han mådde dåligt. Nekade i sten. Han hade ingenting att göra med mordet på Camilla. Det vill säga det som vi sen förstod var det andra mordet. Väldigt snabbt, redan vid häktningsförhandlingen, så fick man DNA-träff. Blod i blod. Det var hans blod. Eller en nära släkting. Det är ju som en DNA-träff. Det utesluter ju inte hela jordens befolkning. Han nekade och var ganska talför till en början om att han saknade Camilla, för det var ju det enda han hörde som på Ulleråker. Vi hade häktningsförhandling och man hade blod i blod och sannolikt också träff på det första mordet som nu började rullas upp, det vill säga Anna inne i Gävle ungefär 8 månader tidigare. Och då kommer man i ett ganska svårt läge som försvarare. Det är knappast mitt uppdrag att lägga skulden på en nära släkting. Det fanns en tidig komplikation i det här läget där han häktades. Han blev allt mer pressad och låst, och så mycket förstod jag väldigt tidigt. Det fanns en nära släkting som hade ett intresse, och det var att samla på knivar och en ganska besatthet av knivar. Det var liksom ett ganska knepig väg att gå och börja peta åt släktinghållet till. Så mycket förstod jag också att det här skulle bli komplicerat. Det fanns en stor komplikation, och det var en känsla. Jag har hållit på i 20 år. Jag har träffat otroligt mycket människor i otroligt märkliga situationer. Men tidigt Redan i arresten infann sig en mycket märklig känsla och vi behövde inte säga någonting, jag och restpersonalen. Jag tror att vi som jobbar i de här jobben har sett väldigt mycket. Vi sa ingenting till varann. Vi tittade på varann och det normala är ju att man går in i cellen, stänger till ett hack och så sätter man sig ner och pratar. Och det där gör vi utan någon större urskiljning. Men i det här fallet så tittade jag och arrestvakterna på varann och så satte vi dörren i 90 grader och så ställde de sig bakom dörren med handskar. Och jag gick in och så hade jag Lennart innanför mig, så satte jag väskan mellan och så satte jag med en bit. Jag kände att det var något. Jag vet inte vad, men det var en otroligt obehaglig känsla. Ett svek mot en människa i ett förtroende som man vill ha. Jag lurade ju lite honom på det viset att det var ett förtroligt samtal. De där utanför hörde inte vad vi pratade om, men det känns väldigt svekfullt mot någon att det står två stora herrar, rejält stora med svarta skinnhandskar bakom dörren. Men det var en instinkt, tror jag, hos oss. Jag fortsatte på den linjen även på häktet. Då fick jag vara ganska tydlig, om jag uttrycker mig mycket försiktigt. Och så möjligt att jag ser väldigt snäll ut och så, men det 94 kilo Isaksson kan ibland vara väldigt tydlig. Och det var jag mot äktespersonalen och sa två man bakom dörren, handskar på, så körde vi det här kittet. Och jag hade, som jag sa, fruktansvärt dåligt samvete. Då, i det läget, ringde en mycket rutinerad polis till mig och sa, Magnus, jag var ner och snackade med han. Den här polisen, vi har haft mycket att göra med varann i lite speciella situationer, så det är en sån där som man litar på. Magnus, han, det är något här. Akta dig, det är något. Jag vet inte vad det är, men det används starka ord. Och det kan jag säga att det var faktiskt en märklig känsla av lättnad att det var en till som kände att det är något. Det var så långt vi var. Och då bestämde jag mig ganska tydligt att jag pratade med Gävlepolisen som utredde det här. Och det fanns ju en ganska lång bakgrund som jag blev klar med snabbt. Tony Karim hade suttit häktad i 5 månader. Och han uppfyllde ju egentligen alla de klassiska kriterierna på ett anhörigmord. Det är nästan alltid en nära anhörig och det är väldigt ofta någon man har en nära relation med. Nästan alla mord i Sverige finns det relationer till. Det hade DNA-topsats ganska stort och ganska mycket. Det var något med DNA som var fel, så mycket förstod jag tidigare. DNA-vägen var fel väg att gå. Så jag förklarar för polisen i Gävle att vi har bara en väg att gå. Jag vill se allt. Innan vi sätter igång med förhör så vill jag se allt. Jag vill gå i fotspåren, jag vill se precis allt. Vi börjar från början, det vill säga old school. Ut och gå, ut och titta och ut och liksom följa det tekniska protokollet. Så vi började en novembermorgon i Skutskär och så tittar vi på första mordplatsen som ju egentligen var den andra mordplatsen, det vill säga Camilla. Vi gick igenom allt, varenda fläck, varenda splatt, och som ni förstår, det här är något av det värsta som har hänt. Vi pratar enormt kraftigt knivvåld och otroligt, ett av de värsta tekniska protokollen, tror jag, som har setts. Vi gick igenom allt och sen åkte vi vägen och tittade på olika alternativ och miljöer. Vi åkte till Furuvik, vi tittade där Lennart hade bott, och vi, för att inte liksom dra ut för långt, det hände mycket redan där. Vi fortsatte till första mordplatsen, det vill säga Anna i Gävle, och vi tittade där. Och den första mordplatsen var ganska intressant därför att det var ju där hela utredningen egentligen gick snett från början. Och Gävlepolisen hade en teori från början, och det var att det är en nära anhörig, han kände platsen, och sen hade man en flyktväg som var väl dokumenterad med hjälp av blodspår. Både blod och blod i blod. Det vill säga gärningsmannens blod också. Och så följde vi det här klassiskt som man hade tänkt, och polismannen från Gävle berättade om hur de hade resonerat och varför det, så att säga, man hade tänkt som man gjorde när Tony Karim åkte in. När vi står där längst ner i källaren och tittar på olika varianter, det var så högt upp i huset där det skett, och så fanns det väldigt mycket blodspår på olika ställen, så tittar vi på varann och så konstaterar vi att det där är inte rätt väg att gå. Så sa vi, då kör vi så här, vi vänder, vi gör allting tvärtom. Vi börjar från början och så utgår vi från en så att säga random, plötslig variant med någon som inte känner platsen. Hur tänker man då? Och så gjorde vi liksom allting och så resonerar vi utifrån. Hur berättar en sån person? Hur uppfattar man blodspåren i det perspektivet? Och så gick vi igenom alltihopa och så resonerar vi högt hur det här skulle gå till. I så fall, och vad ger det för bild då? Vi släppte all DNA, allting, alla som jag tycker fördomar om den typiska gärningsmannen. Vi vände hela scenariot. Mitt i det sitter min klient, blir allt mer isolerad. Han är snäll på gränsen till naiv, men han är stor och stark. Jag kände mig liten. Han blir allt mer tyst. Han flyttas till Gävlehäktet. Och vi visste också av det tekniska protokollet att det fanns någonting, framförallt i analysen av Anna, det första offret, där rättsläkaren hade sagt att det är någonting mer. Jag ska inte gå in på detaljerna, men det, förutom allt annat tekniskt med alla hål och så, så sa han, det är någon sak till, men jag kan inte säga vad det är. Bara mördaren kan förklara för er vad de grejerna är, och det var en del speciella skador. Det här var Allhelgonaafton, tror jag, 2005. När vi var klara med mordplatsen av Anna, nästan av en slump, så hamnade vi i en del av Gävle där Lennart hade jobbat. På den platsen kan man äta. Och vi var hungriga, det var en sen regnig eftermiddag. Och till slut så sa vi att vi kan ju lika bara käka där. Vi käkade där och så pratade vi lite om hur det såg ut där. Och sen var det eftermiddag. Så gick vi upp till Lennart på häktet, jag och polismannen. Och det är också lite ovanligt, men vi kände att det var rätt. Vi gick upp till Lennart och sa att nu har vi gått igenom alla platser, inklusive där du jobbade. Vi käkade faktiskt där också. Och det är ingen brådska. Vi har ingen bråttom i det här, utan vi tar förhören. Men jag, som inte har känt de här platserna förut, nu kan jag med, så att du, när du pratar med polisen så vet jag hur allting ser ut, och jag har gått i varenda spår. Och då sken han upp och så började han berätta och intressera sig för det vi hade ätit. Och så pratade vi lite om det fanns vissa tekniska förändringar där. Och sen så tittade han på oss. Och jag kan säga att i det läget, Allhelgonaafton, november, klockan är 4:30 på eftermiddagen, jag var lite sugen på att åka hem, jag erkänner det. Då tittade han på oss och sa, Magnus, det är någonting jag måste berätta. Jag vill berätta för er. Jag måste få prata. Och i det läget, när man har polisen med sig, men det brukar inte gå till riktigt så att man har polisen med sig vid häktesbesöket, så kände jag att jag vill inte pressa honom, utan ja, det är lugnt, så här, vi har ingen brådska, vi tar det nästa vecka. Ja, vi har ingen brådska, du ska få berätta. Då spände han ögonen i oss och sa, jag måste berätta nu. Annars kommer jag spricka och gå sönder, sa han. Och då insåg ju polismannen vad som var på gång. Så att han sprang ner på rummet, hämtade bandspelaren och blev så där fumlig som man blir när man har bråttom. Så kassetten ville inte åka i, batterierna hoppade. Men vi gick och satte oss i ett rum, Lennart, jag och den här polismannen. Och sen så fick polismannen en snille blick. Jag tror att han med sin rutin insåg att det här är once in a lifetime. Jag sätter bandspelaren här så kan du berätta om Anna, sa han. Och då kom den här berättelsen, som jag vet inte om ni har hört det på inspelningen, men där han entonigt berättar hur han gör, hur han åker dit, hur han tänker, varför han åkte dit och hur han mördar Anna. Sen berättar han att sen gjorde jag något fruktansvärt. Jag åt och drack så jag mådde illa. Och sen berättar han om färden ut. Och sen berättar han om de här detaljerna som för mig egentligen var mest viktigt. Färden ut, blodspåren. Och så berättar han om varför han hamnar i källaren. Varför det sitter som vi förstår. Varför han tar på olika platser. Och det är precis det vi, när vi vände på scenariet. Det är ju oplanerat. Han har aldrig varit på platsen och hiss, och det såg ut på ett visst sätt. Så har man inte varit på platsen innan, då hamnar man i källaren. Han gick vilse i huset. Och sen berättar han om mord 2. Det är liksom ganska kliniskt, utan känslor egentligen. Och när han är klar så tittar han på oss och så säger han: "Förstår ni sen? Förstår ni hur sjuk jag är?" Och det var lite det som var hans uppdrag till mig efter det. För när vi pratade lite senare så säger han i stort sett till mig: "Magnus, hur ser ni på mig nu? Vad tror ni jag är för någon?" Och då tittade både polismannen och jag på honom spontant och sa att du är en människa precis som vi. Vi skiljer på det man har gjort och den man är. Och för oss är du en människa och vi ska hjälpa dig. Och då tittade Lennart på mig och sa: "Magnus, ja, du hjälper mig så jag får bo hos doktorn. Jag får väl bo hos doktorn. Jag vill inte döda mer. Men jag tänker så hela tiden. Jag vill bara döda och döda och döda. Och det gäller er också." Och det är inte så där jättekul att förstå att det gäller mig med. När han sitter och tittar på oss så har han tankar även om oss. Och då förstår man också vidden av hur sjuk en människa kan bli. Och det här är ju efterdyningarna av slutet på 90-talet när man i stort sett la ner stora delar av psykvården. Och det här är ju effekten av det. Så sjuk kunde man bli i dyningarna av det när man tar bort öppenvård och psykvård. Så långt kan det gå. Det är därför vi inte har haft så många. Profilen på honom är den klassiska seriemördaren. Vi har väl egentligen inga riktiga seriemördare i Sverige. Därför att som seriemördare ska man ju mörda 3 i en följd. Och egentligen på samma sätt. Men hans modus, som vi då säger, modus operandi, det var den klassiska seriemördarprofilen. Det vill säga egentligen ingen relation till offerna. Han hade en systematik i det han gjorde och han hade också ett visst syfte med det han gjorde. Det fanns en plan, kan man säga, och det fanns ett skäl till att han gjorde som han gjorde. Det tragiska men ändå kanske positiva i det hela är ju insikten. På något sätt kan man säga att det tragiska mot det positiva är ju att det var inte de här personerna var ute efter. Jag vet inte om det har kommit fram på något sätt i pressen, men det gemensamma för båda offren är ju att de var mammor. De hade barn. Av en slump var de här barnen inte hemma just när Lennart kom. Långt efteråt förstod vi att Allhelgonahelgen hade en väldigt stor betydelse i den här bilden han byggde upp. Och han hade stora planer på det man på engelska kallar för random massive killing. Och på något sätt så var det väl tur att han, det fick stopp här. Han vill inte döda, men han drivs av det. Min roll i det här, som jag sa tidigare, det blev ju då på något sätt att lite makabert kontrollera berättelsen. Och de här dagarna har ni ju kvickmorden där det diskuteras om försvararens roll. Men jag, i ljuset av det, vi hade pratat om Thomas Kvick-biten redan 99. Jag och den försvararen, om just erkännande och försvararens roll att kontrollera. Så jag tog på mig rollen att kontrollera, och det var också lagmannen i Gävles första fråga till mig när jag ringde och begärde en RPU, en rättspsykiatrisk utredning. Har du kollat erkännandet? Och så här, varenda spår, varenda splatt har jag kollat. Det stämmer, bara mördaren kan berätta så. Och det tyckte jag var min roll. Och som sagt, hans uppdrag till mig var ju också: jag vill bo hos doktorn. Och det gör han fortfarande och kommer nog alltid att göra. Vi enades, Lennart och jag, om att rättegången skulle bli våran begravning för tjejerna, att vi skulle ge dem en värdig begravning och ett värdigt farväl. Och vi gjorde också upp om att kände han sig sugen, som vi sa, så skulle han säga till mig att han skulle gå ut. Och vi hade den koden hela tiden, att nu får du gå ut i rummet, jag måste få vara själv. Och det betydde, nu tar det snart över handen igen. För vi liksom vill undvika våld. Han var inne på rättegången i 20 minuter och sen skrev han på en lapp till mig som han sköt över. Jag ville sitta i det andra rummet och då hade vi gjort upp. Så vi hade en enormt stark eskort i tingsrätten. Vi hade 4 man från specialtransport och sen en polis fullt utrustad plus en sjuksköterska från Säter med en stor spruta. Vi hade bestämt oss för att om det blir tufft så får han ligga ner och så tar vi intramuskulärt och så sprutar vi ner honom. För hans uppdrag var ju hindra mig från att göra om det, men det låg otroligt latent starkt. Han var lätt medicinerad på rättegången och den gick bra. Vi kunde använda det där bandet som vi spelade in under erkännandet och det var egentligen den enda gången där på häktet som vi såg Lennart Persson. Som ni förstår, en sån person är ju inte bara en person utan det finns otroligt flera delar i en sån här personlighet. Det är ju rituellt när man gör på det här viset och ritualen vill jag inte gå in så där väldigt mycket på, men det är barn inblandade och som Wikipedia skriver då, som man kan ha synpunkter på, men de träffar nog ganska rätt i förhållande till vad som stod i Expressen i helgen. Det är naturligtvis inte sexuellt det här. Ska man så att säga raljera lite så kan man ju säga att den här college och mördarfilmerna när det springer omkring en galen man med kniv och jagar tonårsflickor i för små t-shirt och liksom den här kniven på något sätt, om jag förstår filmhistorien, ska symbolisera ett mer manligt attribut och det här ska huggas i tjejerna många gånger och visas. Det tror jag liksom är någon form av liksom friska människors fantasi hur sjuka fungerar, utan och Wikipedia träffar rätt. Det vill säga de historier som finns om att äta av människor, så ska man på något sätt få kraft och styrka. Och det är naturligtvis de fantasierna som har satts igång. Sen fanns det speciella ritualer, speciella fantasier här och speciella organ. Och det är inte så att jag önskar livet ur en vuxen kvinna, men på något sätt känns det kanske, skulle kännas ännu vämjeligare om de här stackars barnen hade fått plikta. Och att han hade fått sätta sina stora planer i verket. För den här mannen hade stora planer. Och också mycket slumpartade planer. Och det var nog tur att han satt på häktet den här lördagen helgen. För att han, för varje mord han begick blev han mer och mer sugen och ville expandera. Det är väl så att säga i stort sett om så vi hanterade det här. Man kan fråga sig i dessa tider med DNA. Nu vet jag inte riktigt vad ni sysslar med här, men tittar man på CSI och sådana här filmer så kan man se att DNA är något som just nu det som gäller. Liksom har man en DNA, det grejer, det är det som är bevisning. Och kan jag säga att i det här fallet så var DNA det som fullkomligt havererar alltihopa, tron på DNA. Jag tror att man har släppt det lite grann nu. Det fanns DNA-profiler här på mördaren redan vid det första målet, för hugger man mycket med kniv i den här omfattningen med den kraften så slinter man och så får man så ner handen i bladet och så skär man sig och så får man det vi kallar för blod i blod. Och det blir mycket blod från alla håll. När man gör på det här viset då och litar på DNA och gör en profil och man kan gå ganska långt ner i strängarna så kan man så att säga se profilen, och det fanns en etnisk profil på detta och man gav sig en bild av hur människor med den etniska profilen skulle se ut och den förde ganska långt ut i världen. Jag vet inte om ni har sett någon bild på Lennart, men han ser väl ut ungefär som en ganska typisk helylle svensk blond, rågblond, 1,90, stor, stabil och stark. Och som sagt, som jag sa i början, så gjorde man ju DNA-uteslutning. Man kollade, för att det finns ju ett gemensamt. Båda de här tjejerna hade ju varit uppvuxna på samma hem, familjehem, som Lennart var uppvuxen som barn på. Det är ju bara det att när man då gör den här kollen på de vuxna, så säger hans föräldrar, och så utesluter man då att ja, man hade, det var inte närheten. Och så tänker man inte lönt att kolla barnen, för inte liksom föräldrarna ens i närheten. För vi inte hålla på, så söker vi någon annanstans. Men då ska man komma ihåg att Han kan ju vara adopterad. Och det var Lennart. Och det var även hans bror. Och dessutom är det så att jag tror att det är ganska oförärligt att säga att ni vet att minst 10-20% av alla barn födda i äktenskapet har inte den presumerade maken som far. Därför kan man liksom inte, bara för att det inte är träff på en person, så behöver det inte utesluta barnen. Det finns ett extremfall i USA med en mamma som hade dubbla DNA. Hon hade alltså inte samma DNA-sträng som hennes barn, men det är så super... superundantag. Jag tror, så säger inte för att liksom man ska vara konservativ i den här branschen, det finns tillräckligt mycket konservativa tankar ändå, men jag tror att man ska liksom inte behandla, man ska undvika DNA som någon som all, man ska undvika all bevisning som allena saliggörande. Man måste använda sig av lite sunt förnuft och ibland bemöda sig om att gå i fotspåren och ut och bokstavligen klaffsa i det och titta hur det ser ut och göra sig en egen bild av det, inte minst för att förstå hur klienten tänker. För ett av våra största problem, det är inte att de nekar. Det har man rätt att göra. Vårt största problem, det är att de erkänner fast de inte har gjort det. Och det är ett jätteetiskt dilemma hur man hanterar det. Det är, vi kallar det för en tagning. De vuxna och rutinerade och tungt kriminella, då får de göra sina tagningar, ofta enligt principen hellre en än två. Men när de sjuka så hamnar det i ett annat läge. Och unga, jag vägrar tagningar på folk under 18. I min princip, över 18 så får de liksom, kommer andra värden in. Men jag ställer inte upp på tagningar under 18. Så ser läget ut i detta. Ska jag säga någonting mer om sjukdom och Lennart, så kan jag säga att i det rituella ingick det som jag trodde inte att det var offentligt, men står det i Expressen så är det ju sant. Men det var det är faktiskt sant det som står i Expressen. Det fanns alltså rituella luktanden. Han samlade troféer. Och bland annat blodbesudlat tyg som han doppade i blodet och låg och luktade på hemma för att återuppleva det här. Och därför valde vi att göra så att när gick igenom det, man delger ju sin klient allt material när man går igenom sånt här. Och man gjorde så att vid delgivningen på Säter där han satt då, så gick jag inte igenom det tekniska protokollet, därför att det blir på något sätt en sjukdomsvinst att få liksom gå igenom alltihopa igen. Utan jag sa att jag föreslår att jag berättar för dig om det tekniska protokollet. Det finns bilder på Anna och Camilla och du vet hur det såg ut. Och så låter vi dem vila i frid. Och det köpte han. Lätt medicinerad med två manliga sjuksköterskor i rummet också. Och manliga sjuksköterskor på Säter är ganska stadiga. Så, och det låg väl inget hot i luften. Men jag tror att man får vara väldigt tydlig där och inte liksom släppa efter. Jag tycker inte att klienten ska ha sjukdomsvinst av det tekniska protokollet, och det köpte han. Likväl som att jag tycker att man, det är min roll att se till att man inte skämmer ut sig på en rättegång. Är man latent sugen på att döda, så ska man få möjlighet att gå ut i rummet och lugna ner sig och inte liksom åka och så. Ja, skämma ut sig. Framförallt tyckte vi, som vi pratade, skämma ut offerna. Han sjönk allt längre in och vi såg egentligen aldrig Lennart igen. Jag skulle göra en intervju för TV4 något halvår senare som påstod sig vilja göra en intervju och ett program om psykvården i Sverige. Vilket gjorde mig rätt förbannad. För jag kan respektera Aftonbladet och Expressen. För de utger sig inte för att vara någonting annat än vad de är. Men om man från TV4 kommer och pratar om att man är intresserad av att göra ett reportage om sjukvården. Och sen gör ett snyft reportage till TV4 om kannibaler och torkat blod. Och bara gnider på. Då tycker jag liksom man har sänkt sig till en ännu lägre nivå. Men vi försökte hålla begravningsstämningen på rättegången och förklara det här för alla. Och däremot var det inte intressant för TV4 när man gjorde den här intervjun. Men det jag skulle komma till var att när jag ringde till Lennart och frågade om hans tillstånd att medverka i intervjun, då hade jag glömt bort lite grann hur han var. Så jag ringde upp till Säter och så började jag få prata med Lennart. Och så förklarade jag mitt ärende och så frågade jag, vad säger de om det här? Jag har nämligen gjort en deal att om jag ger intervjun så låter de dig vara i fred. För de låg på rätt hårt på Säter. Och då hörde jag bara i telefonen, bra. Ett entonigt metalliskt ord. Och så fort kan man glömma bort liksom hur dålig en person kan vara. Det fanns liksom inga känslor. Det fanns inga, på det sättet som vi upplever, ingen empati. Och trots att han vid varje tillfälle när de dog i hans armar, tjejerna, sa jag älskar dig, så gjorde jag nog bedömningen av fler med mig att det var ett inlärt ord. Det finns inte den känslan, utan han hade lärt sig att så ska man säga. Och det är rätt tragiskt när det blir på det viset. Jag tänkte avsluta lite kort med den fråga vi har fått som jobbade med det här. Hur klarar ni det? Hur stod ni ut? Och det kan jag säga att jag tycker inte man behöver skämmas när man sitter med rutinerade mordutredare och debriefar. Inom vår organisation har vi inte någon form av debriefing eller omhändertagande. Det som finns är att man sätter sig ner med någon man känner och så dricker man gammal kaffe och äter dåligt fikabröd och så svär man och säger usch. Det här är tungt. Och så fikar man i några timmar och så kämpar man och så pratar man om att det är tungt. När vi avslutade rättegången så hade vi bestämt att vi skulle gå och ta en öl. Och det är inte för att alkohol är på något sätt trevligt, men det hände en sak som jag inte tänker berätta om. Och när det var som värst där så skrek polismannen till mig att när det här är över så ska du Pip få bjuda mig på en öl. Så att då var det ganska självklart att vi avslutade med det. Så då gick vi tog en öl. Och när vi gjorde det som vår sista debriefing och sen stängde vi det här, så sa vi faktiskt till Huddinge rättspsyk att vi ska stänga genom att gå och ta en öl. Och sen tar vi liksom en sista runda och snackar om det här. Och sen är det över. Och då tittade de lite på oss och sa att vi förstod att de tyckte att det var lite sådär B att ta en öl efteråt. Så, men när rättegången var över och vi skulle gå iväg, då kom de och så knackade de på axeln och sa, får vi hänga på? För de hade också ett behov av det, så vi tog en öl tillsammans och så snackade vi och sen stängde vi. Och sen har jag aldrig offentligt pratat om det, och det kändes på något sätt som att det var klart då. Vi var klara med den biten. För det är hemskt att hantera, men det är också viktigt att erkänna att det är obehagligt, det är tråkigt, men man kan också göra någonting bra av det. Lennart var nöjd, han bor på Säter. Jag tror inte han bor riktigt så nu som han bodde då. Jag vet inte om ni har sett filmen När lammen tystnar, men det hade stora likheter med den så. Han var väldigt nöjd och glad för att han inte skulle behöva döda igen. Och med det tänkte jag avrunda. Ni har varit så tysta och snälla. Och så.
Ja, vi kan ge utrymme för frågor. Jag har en första fråga till dig. I den där situationen i början där när du stod i arresten var väl det?
Ja.
Och tvekade på att gå in där. Du har ju haft möjlighet att säga nej, tack, eller hur?
Alltså, jag tvekade inte på att gå in, men jag hade en känsla av att någonting inte var som det brukar. Nej, alltså man får inte ha den. Vi får ofta den frågan med eller pedofiler eller sånt där, men alltså, man kan inte börja moralisera. Han som sitter där, ni kan ju vara helt oskyldig.
Men du hade blivit utsedd till offentlig försvarare antagligen.
Ja,
nej, visst hade du haft möjlighet att tacka nej?
Nej.
Jo.
Nej, alltså, så tar man det här, då tar man det.
Så är det.
Ja.
Och, min andra fråga till dig var helt annorlunda. Det var när vi pratades vid innan, så var det ju något mer kritiskt till Expressen. Aftonbladet?
Ja, jag är väldigt kritisk på det viset att man till exempel skriver intervjuer som man inte har hållit. Att man publicerar en intervju med en person som man inte har pratat med om den saken. Och det stör mig och det ställer till komplikationer i utredningen när ens klient får tag på en Expressen och ser att hans advokat har sagt saker. Alltså det är jättesvårt att förklara för en sån här person, även vanlig person, att men jag har inte sagt det. Jag har inte ens pratat med den journalisten. Det är klart att man blir förbannad.
Ja, hur kan de uppfinna text, tror du? Är det så att de drömmer fritt eller är det någon annan som har berättat för dem? Eller? Men du har inte sagt någonting alls.
Nej, jag fick en inledande fråga i början när de ringde upp. Och då sa de så att men du kan lika bra berätta och så, därför att vi förstår ju av handlingarna han har åkt till, vi förstår att han har erkänt, vi förstår, för annars så kan man inte skicka en RPU innan rättegång, och du kan lika bra berätta därför att vi får reda på det ändå. Mm. Och då sa jag, det kommer inte alls få göra, för vi har dratt ner det på 2 man plus en åklagare, vi bara har 3 som vet. Och vi har inte skrivit in några förhör i det stora systemet i Gävle. Det skrevs in på en PC som sen raderades och papperna ligger i ett kassaskåp på polismannens rum. Ni kommer aldrig få veta det här. Och då vart hon sur. Men det tycker jag, så får vi göra. Mm. För det heter förundersökningssekretess. Och min uppfattning är att om mer än 4 vet någonting, då kan man glömma sekretess, för det är alltid någon som skvallrar. Mm. Så därför höll vi på 3.
Jag har hört någon annanstans att om fler än 5 ringer till Expressen så är det folkstorm.
Ja, det, eller folk.
Ja, det ligger väl där. Men jag skulle vilja hänga kvar några sekunder vid det här med kvällstidningarna, just för att det är de medier som du har haft problem med egentligen. Det är kvällstidningarna.
Alltså, man kan säga att transporten från Säter gick ju då med så att säga, särskilt lämplig personal kan man väl säga då. De var så att säga, särskilt duktiga och bra kondition, och det var därför att han var så stor, och så tog man en ganska liten bil för att packa, så blev det ganska litet svängrum, så, och så hade han ju midjebälte och så, och hyfsat medicinerat, och bilen bakom var syster med stora sprutan. Och man kan tänka sig att den här typen av personal är särskilt råa sällar med en dålig inställning. Men under lunchen så hade Aftonbladet lagt ut en film på sin hemsida. De hade filmat hur han ledde in Lennart bakvägen till tingsrätten. Så hade de filmat, och så hade de rubriken på den där filmen på första sidan. Se kannibalen i bojor. Och då kom häktespersonalen eller transportpersonalen ut och sa, hur fan lågt kan man sjunka? Tror de att det är ett djur? Och då gick jag faktiskt fram till journalisten och sa att jag tänker inte prata med dig om det här någonsin. Och det gäller Expressen åkte med på det här tåget. Därför att jag tycker att ni har sjunkit för lågt. Om inte ni kan se honom som en människa utan filmar honom i bojor, ungefär som man leder en häst i en auktion eller någonting. Jag har ingenting emot hästar heller. Men så tänker jag inte prata mer. Jag kan inte hindra er, men jag kan vägra prata, men jag kan vägra köpa tidningen. Jag har inte köpt en Expressen eller Aftonbladet sedan dess. Så var det.
Vad bra. Ja, jag kommer med mikrofonen så vi spelar in frågorna också. Annars blir det så konstigt på band eller på inspelningen sen.
Du var ju inne på det, Magnus, att Camillas pojkvän satt väl misstänkt länge. Annas pojkvän satt misstänkt. Hur kom misstankarna att riktas mot Lennart?
Det var väl egentligen, jag tror att det var så att Uppsala polisen la ihop ett och ett ganska snabbt. Anna hade ju varit på det här hemmet som också var Lennarts riktiga hem, och det hade ju Camilla också. Och man hade ju liksom spridit sökandet redan efter Anna till att omfatta DNA-test i Lennarts hem. Och det fanns diskussioner av social karaktär där redan då, så att när även nästa offer så att säga, har en knytning dit, så åkte man ju hem till Lennart, och ur friggeboden där han bodde reser sig Lennart och kommer ut, och han var rätt dålig då efter ett misslyckat suicidförsök, och det fanns en hög med kolnade klädrester. Och det var därför man tog in honom. Man hade ju inget DNA då.
Nej.
Men det var egentligen bara sån där rutinerade polismäns känsla. Där är det.
Hur lång tid tog det efter Annas mordet på Anna innan man nu tog Lennart?
Alltså efter Camilla i tvåan.
Camilla i tvåan.
Jag håller reda på dem.
Nej, men okej, okay. Alltså, Camilla i tvåan. Hur lång tid tog det?
Alltså det var några timmar bara.
Det var så
alltså, snackade med Gävle och så snackade de ihop sig. Och så man förstod ju ganska snabbt vad har de för bakgrund och vad det är för tjej. Och jag tror att man i del... Alltså man tänkte nog utanför lådan ganska snabbt där. Camilla var ensamstående. Det fanns liksom ingen kille att hugga. Annars hugger man ju i stort sett alltid killen direkt. Och det är nästan alltid han. Men det fanns liksom ingen i hennes omgivning. Och så var det liksom utan... Vem kan det då? Vad har... För de var, alltså tekniskt sett så var ju de här väldigt lika till sitt modus. Omfattande knivvåld med in- och utgångshål efter kniv. Och det tror jag inte finns många i Sverige där man sådär går tvärs igenom.
Fanns det något i Lennarts historik tillbaka som tydde på så här våldsanvändning på något sätt?
Han hade ju ritat redan på dag i snögubbar med blod och så. Va? Så i efterhand kan man ju tycka liksom att där borde man ju liksom från kurator och skola och långt tillbaka. Han var ju introvert, udda, avvikande, eldade upp allting han ägde. Och det fanns alla tecken. Det fanns rapporter från mot hemmet och så. Och det upprörande i det här var väl också att hemmet fortfarande hade de möjlighet till, man hade ju placering av barn där, 68 innekatter. Så ni kan föreställa hur det såg ut. Det var så. Det var speciellt. Det finns många turer i det här.
Jag frågar en sak. Jag var ju lite grann inblandad i Tommy Karim som mera för att ha åsikter om. Var det någon i utredningen av Lennart som också är med i utredningen av Tommy Karim? Fick du någon klarhet i vad som... Ja, det gick ju något väldigt...
Du tänker på polismän?
Ja.
Nej, alltså man tog in... Som vi uppfattade en ny polis. Och vi gick, det var bara vi två.
Och den polis som du pratade om var Uppsala polis?
Nej.
Det var
en Gävle polis som sysslade med Anna.
Och han hade inte varit inblandad i första?
Nej, jag förstod inte. Han hade liksom inte... Men han hade läst in utredningen och pratat med sina kollegor, men det var en rutinerad mordutredare som sysslade med organiserad MC-brottslighet istället.
Får jag fråga en sak, Magnus? Hur kom det sig att du hamnade i detta?
Jag har fått den frågan många gånger. Ja. Sån som du. Så, jag vet inte faktiskt. Jag hade haft många udda människor innan det. Alltså det här, man måste liksom se det i ljuset av reformen 99. Vi hade otroligt mycket psykiskt sjuka människor i rätten. Och alltså, jag vet, man hade 5-6 enormt sjuka människor. Alltså, ibland hade vi vårdare med från Ulleråker och Hemmen. Satt och tugga fradga. Det var fullkomligt vansinnigt ett tag. Och man bara ville skrika. Och på något sätt, alltså, vi löste det där. Och jag vet inte om det var det som gjorde det. Men alltså, de visste ju inte på tingsrätten då vad det här var. Så att det var väl någons ryggmärgkänsla av att det här är fel. Jag tror inte jag är någon särskild psykadvokat så. Men eller så var det bara en slump. Men jag har aldrig förstått riktigt. Jag har inte velat ställa den frågan till den som förordnade heller. Men jag fick frågan av en del Stockholms advokater. Men inte så många gånger tror jag som Ola fick den angående Helge. Av en del avundsjuka pressintresserade advokater. Men jag har också fått frågan varför jag inte gick ut mer och pratade, men det tror jag har svarat på. Jag tror inte man kan hantera en sån här fråga i pressen.
Ja, vi har några minuter kvar om det är någon mer som vill. Ämnet är uttömt.
Man får liksom ha klart för sig att tyvärr är vi rätt vana vid att hantera den här typen av människor. Vi är också väldigt vana att skilja på människa och brott. Och jag tror att om man träffar på tror att vi på något sätt kopplar ihop det här och så, men det var nog det som imponerade mest på mig när jag fick med polisutredare och häktespersonal. För jag hade nog den fördomen också när man satt på tingsrätten, att det här var liksom lite grabbig stämning och så. Men de som är mest socialt engagerade, skulle jag vilja säga, och förstår det här med vikten med familj och ta hand om folk. Alltså, det är inte som ni tror på COPS och sånt här, utan det är otroligt socialt engagerat. Vi var jättenoga med de här bitarna gentemot Lennart. Och jag tror, som jag sa i början, jag tror att det var det som öppnade honom. Det var därför han öppnade sig. Det var för att vi brydde oss. Och jag tror att det var den här lunchen på hans gamla arbetsplats som öppnade honom. Det var då han sprack upp.
Ja.
Tack ska ni ha.
Tack ska du ha.